Hallå, hallå.
Hallå.
Hallå. Välkommen tillbaka i poddstudion, Emelie. Och välkomna alla som lyssnar på oss.
Ja.
Vi kanske ska se det också att vi har precis kört ett avsnitt.
Mm.
Så vi spelar in dubbelavsnitt. Så att när ni lyssnar på det här så är det då alltså i...
Nästa fredag.
Ja, mitten av juni någon gång. Och jag är nere på Mallis. Yay! Underbart.
Ja.
Känner du dig piggare? Du var ju lite trött här innan.
Ja, en Nocco gjorde susen och lite dadlar på det.
Härligt, härligt, ja. Härligt.
Plus att jag böt stol och jag känner nu sitter jag mer jordad och...
Underbart.
Perfekt.
Då så kan ju vi då säga att våra lyssnare lyssnar på Våldets ansikten med mig, Sara Voldo.
Och mig, Emelie Vendin.
Vi tänkte ju snacka lite anknytning idag. Mm. Alltså vi vill ju vara en så filterlös podd som möjligt. Ibland så har vi ju inte ens, alltså vi har ju lite så här, lite liksom struktur, men vi har ju inte alltid så här, idag ska vi prata om medberoende som vi gjorde sist.
Mycket så här, vad som känns.
Ja, men precis, vad som känns, vad som är, vad vi sitter i, vad som hänt i veckan, och sen så kommer man in på något spår då när man pratar om det liksom. Men nu så har vi i alla fall förberett lite att vi ska prata om
precis
anknytning och anknytningsteori. Och det är ju för att det är ju en sån stor del av allt. Alltså hur man fungerar i relationer, alltså hur man har blivit alltså hur man är uppvuxen. Alltså nu har inte du barn, men jag har ju barn, alltså barnuppfostran, alltså det är så mycket som handlar om anknytning och alltså det är så mycket som, och just i våran målgrupp eller personer i liksom beroende, missbruk, kriminalitet, olika utsattheter har ju oftast, det de har gemensamt är ofta otrygga anknytningar. Liksom. Yes. Och att det liksom, att det spelar så stor roll. Alltså de tre första åren i ett barns, alltså de tre första levnadsåren är ju super, super, duper viktiga.
Det visste gäller. Inte jag förrän du körde din föreläsning.
Nej, du visste inte det?
Nej.
Okej. Okay. Jag hade en föreläsning på Kris Stockholm förra veckan.
Ja, någon dag där.
Ja, där jag föreläste om just anknytning. Och då fick vi också idén att vi kanske ska köra det i podden. Och vi har tänkt det tidigare också. För det finns så mycket att prata om anknytning. Och så mycket som jag tror kanske inte människor vet.
Exakt, okunskapen igen.
Liksom. Ja, men precis. Och att så här, man kanske kan få en förståelse varför man är som man är i sina liksom, relationer. Och om man har problem att... Och det här hänger också ihop med det vi pratade om i förra avsnittet med medberoende, vuxenbarnproblematik och sådär. Alltså det är lite så att de här temana hänger ju liksom ihop på något sätt. Så. Och man skulle ju också kunna säga att anknytning och anknytningsteori, det är också ett annat sätt att egentligen beskriva vuxenbarnproblematik och sådär också. Om man nu ska ta det till en liksom annan nivå.
Exakt.
Men ja. Men vi tänker att vi ska prata om det idag och framförallt hur ens liksom anknytningsmönster påverkar en idag i relationer till andra. I kärleksrelationer framförallt, men liksom också i alla sorts relationer. Och kanske sprida lite kunskap och så här, ja, men till våra lyssnare som kanske inte ens är medvetna om att så här, men vad är det som gör att jag inte funkar liksom, i den här relationen? För att det är också så här, om vi kommer gå in på alla olika typer sen av, eller de olika fyra anknytningsmönstren som finns. Och hur det kan vara om jag har till exempel en otrygg ambivalent anknytning och du har en otrygg undvikande. Alltså, och sen så är man ett par med de två olika, så blir det ju värsta mismatchen. Liksom.
Ja, det blir väldigt svårt.
Ja, så att det tänkte vi prata lite om idag. Ska vi börja med att bara så här, som sagt, vi bestämde att vi skulle prata om det här när jag var nere och gjorde en föreläsning, men vi har också pratat om det tidigare, att det här är ett ämne som vi vill belysa. Och då körde jag en föreläsning och du var lite drabbad av den, Emelie, eller du började fundera mycket på saker?
Men jag har ju väl alltid förstått att, jo men det är klart jag har en otrygg anknytning, alltså no shit liksom, men jag i alla mina relationer, jag har alltid gått och bara, varför funkar det inte? Mm. Varför kan jag inte hålla en relation? Varför liksom tar det allt slut? Varför är det kaos?
Och du har inte förstått eller kopplat det till att det här har att göra med Nej. Din barndom och ditt anknytningsmönster.
Förrän nu liksom. Nej. Till nu är jag bara, aha. För jag har bara trott, nej men det är jag som är psycho. Eller det var, det är inte
ja, men grattis att du har förstått att du inte är psycho.
Ja.
Eller hur?
Verkligen. Grattis till det. Jubel. Så, jo. Oj, jag har varit drabbad.
Du är verkligen. Inte psycho utan
nej, jag har bara problem eller trauman, sorg,
förluster, otrygg anknytning, inte fått dina behov tillgodosedda, hittat strategier för att klara livet, missbruk, kriminalitet, olika
allt sånt där liksom.
Självskadebeteende. Mm.
Men det som jag tror jag har varit mest drabbad för, det var nog för att jag håller ju på, som vi också sa i senaste avsnittet, jag gör ju stegen. Jag håller på att arbeta med mig själv.
Och för er som inte vet kommer jag att tjata det. Ni som inte vet, så här, vadå stegen? Det är alltså ett självhjälpsprogram där man jobbar i 12 steg.
Yes.
Och i våran gemenskap då, liksom, då jobbar man ju hela tiden i något steg. Alltså man gör stegen om och om igen. Alltså man blir aldrig klar. Utan man hittar nya lager och skikt och liksom... Så att det är en upptäcktsresa om sig själv.
Och hela tiden.
Som aldrig tar slut och man utvecklas och sådär.
Exakt. Nej, men så, det, så jag vet ju att jag gör ju massa redan för mitt tillfredsställande. För att jag ska få läka allt det här. Men ändå någonstans så känner jag mig så drabbad. Och gud vad mycket arbete jag måste göra för att bli trygg.
Ja, men du sa det. Men det är som du säger. Det här, det du ska göra för att bli trygg. Det är ju det som du gör.
Exakt.
Alltså lösningen sitter ju du på. Den så. Pratar ju vi hela tiden om här i podden. Men jag vet att du säger jag måste nog jobba med det här eller så här. Du försöker hitta
lösningen.
Dina egna lösningar. Eller också säga, men nu måste jag gå på traumaterapi. Så här. Men du glömde bort att du var på en sorts
Exakt.
Traumaterapi när vi körde gestaltterapi häromdagen. Mm. Och så här, du glömmer bort
allt som jag gjort och gör.
Som du gör, där det är lösningen.
Så jag fattar.
Alltså lösningen på de här problemen är ju att liksom jobba med sig själv på olika... Liksom.
Så bara jag fortsätter så här så kommer jag kunna ha en relation i framtiden och vara trygg. Så det, jag fattar inte vad jag är rädd för.
Du eller är liksom... grym. Nej, men du ser en massa hinder och alltså nu måste jag göra det här och det här. Men du glömmer bort att det här och det här och det här, det gör du just nu.
Exakt.
Det finns inga quick fix. Exakt. Det går inte att gå in i ett terapirum och sen säga oj, nu vart jag med det här traumat. Det kräver år av arbete med sig själv. Träna på att sätta gränser. Träna på att liksom göra på ett annat sätt. Träna på att gå emot rädslor. Mm. Träna på att bli en annan person. Alltså vad är det som jag vill ha kvar av mig själv? Vilka är mina bra, liksom? Vad är mina tillgångar? Mm. Vad är mina tillkortakommanden som jag inte vill bli av med? Hur ska jag göra för att göra på ett annat sätt i den här situationen?
Alltså, ja, exakt.
Ja. Så att du är liksom på helt... Det är precis där du ska vara.
Exakt, Emily. Exakt. Ja, det är fint att veta det. Och det är alltså återigen, nu ingen här som vet sponsor, men en som vägleder mig i mitt program. Mm. Hon sa ju samma som dig. Bara, men du gör ju allt redan. Varför liksom, vad mer ska du göra? Ja. Jag bara, jag vet inte. Så det,
alltså så här, tillfrisknandet tar tid, Emily. Speciellt om man har massa oläkta sår och trauma. Det tar tid och låt det få ta tid.
Jag har inte ens varit drogfri 2 år.
Nej, liksom, och titta på var du befinner dig idag.
Oh, ja.
Och liksom titta hur det såg ut för 2 år sedan.
Oh.
Det tar tid. Mm, det finns ingen quick fix. Alltså jag vet att det finns de som tänker att man ska tillfriskna på några månader och sen liksom, men alltså nej alltså det är ett livslångt.
Då får man inte den här grunden liksom. Nej. Så det är...
man behöver foundation, precis som man har i ansiktet så behöver man foundation för att liksom stå.
Ja. Nej, så det var fin drabbning. Jag fick insikter liksom.
Mm.
Och det är som jag tror var det senaste vi sa.
Ja.
Att det är fint. Alltså,
ja, insikter smärtsamt, kan ju liksom, fint. Det kan ju vara otroligt smärtsamt med insikter.
Det är genom smärta vi växer.
Precis.
Mm. Så.
Yes, men ska vi gå igenom då lite... återigen så har jag tagit fram mina anteckningar från min terapeututbildning.
Mm.
Och nu har jag min lilla plutt här ute. Jag har min lilla son med mig här i studion. Inte just här inne nu i poddstudion, men här utanför där han är med Gibbe, hans pappa, min älskade man. Mm. Så att jag hör honom här.
Ja, jag hör honom också.
Mm. Nej, men då så finns det, om vi går tillbaka till anknytning då, och de olika, det finns 4 stycken anknytningsmönster. Men innan så kanske jag ska börja med att säga, vad är egentligen anknytning?
Mm.
Och anknytning, det är ju alltså när man föds, alltså bebisar knyter an till sina omvårdnadspersoner. Mm. Som ofta är mamma och pappa, men det kan ju också vara andra personer. Och oavsett om det är, man knyter alltid an, även om det är en otrygg anknytning. Mm. Man knyter alltid an. Alltså en nyfödd bebis är ju helt utlämnad till, till sina liksom, omvårdnadspersoner. Mm. Alltså den behöver ju få alla sina behov tillgodosedda. Alltså mat och sömn och bli buren och tröstad och trygghet och allt är ju helt beroende.
Mm.
Och framförallt från mamma från början, liksom med amning och sådär, om man ammar. Som sagt, de 3 första levnadsåren är de viktigaste i ett barns liv. Och anknytning handlar om att svara an och knyta an. Barnet knyter an till dig som förälder. Och du svarar an på ditt barns behov. Och det handlar också om liksom, känsloreglage och affektioner. Som jag sa när jag gjorde den här föreläsningen, vet att det värsta traumat för en liten bebis, nu vet ju redan det. Mm. Det är lite svårt eftersom vi återigen har
vi kan inte visa,
ni bara hör oss. Men det är alltså, tänk er en liten bebis som man tittar på, som ler mot dig, då blir det automatiskt att man oh, ler ja. Tillbaka liksom. Oh, ja. Ja.
Man blir varm i hela kroppen.
Ja, men eller hur?
Ja,
om en liten bebis ler mot dig och söker din ögonkontakt och den får ingen reaktion, alltså att man är helt likgiltig i ansiktet, det är det största traumat för ett litet barn. Så ett barn behöver bli mött i sina känslouttryck. Alltså som nu, min lilla son, han är 8 månader, så vi säger att jag står och laga mat till honom. Mm. Nu ammar ju jag också, men han har ju också börjat äta lite vanlig mat. Liksom. Det här är bara ett exempel. Sin bebis är ledsen, kanske sitter i barnstolen bredvid spisen liksom, och man håller på med maten och är hungrig. Då kan man liksom hjälpa barnet att säga, ja, jag ser och hör att du är hungrig, lilla älskling. Mamma håller nu på att hälla upp det här på tallriken. Så, nu kommer maten. Att man hela tiden hjälper barnet att förstå dens egna signaler och känslouttryck. För en bebis vet ju inte alltid. Vad det är som händer när den blir ledsen, och den vet ju inte liksom.
Mm.
Den kan ju inte uttrycka sina behov. Exakt. Utan hon eller han gråter och skriker och då måste man dels låta dem vara ledsna, men man behöver trösta och finnas där och gå före och visa. Man behöver också, barnet behöver få utforska det här som vi också pratade om, att såhär, om man hämmar barnet så blir det inte heller en trygg anknytning, utan ett barn måste få våga prova, den börjar krypa, börjar gå, oj där är det lite farligt, vad händer där bakom, börjar klättra lite, vet, backar, ja men mamma är där, liksom, mamma är trygga, eller pappa är i trygga famnen och hjälper mig liksom. Så att man behöver finnas där och våga pusha barnet till att liksom, vara nyfiket och ja, men det här som vi pratade om i förra avsnittet också, ramlar och slår sig. Barn kommer ramla och slå sig. Man kan inte skydda barn från precis allting.
Exakt.
Utan liksom visa att, oj, gjorde du illa dig? Mm. Plocka upp, trösta, krama, låta barnet vara ledsen och visa att du är den trygga punkten.
Mm.
Det är mycket sånt som anknytning handlar om. Att vara autentisk och närvarande i ditt barns känslor och affektioner och kunna liksom hjälpa barnet och vägledaren i affektionerna, alltså i känslouttryck. Så det handlar om eller anknytning kort om liksom, att man knyter an, alltså man får en trygghet förhoppningsvis, och så som det ska vara då i liksom sunda, trygga familjer, så är ju jag som mamma, alltså barnets föräldrar, är ju barnets trygga punkt, där man vet att det som vi också pratade om, att man kan befinna sig i liksom hotsystem, trygghet eller utforskande.
Mm.
Så ska ju barnet vara i utforskande och trygghet. Liksom. Man utforskar lite och sen så kommer det någon fara. Men då vet jag att jag har mamma där.
Mm, mm.
Så. Så det han, och nu har jag beskrivit vad liksom en trygg anknytning är så.
Exakt.
Ett barn behöver gråter, behöver bli tröstad, behöver få komma upp i famnen. Så. Alltså att man svarar an på barnets behov.
Mm.
Jag hoppas att jag har uttryckt det här, att alla förstår. Och gör man inte det, skriv och hör av er så ska jag försöka förklara igen.
Ja.
Eller, ja, så. Jag märker, det här är en utmaning för mig, jag märker att det är svårt att förklara utan att ha tavla eller rita och så här, att förklara bara liksom,
ord, liksom.
Röstligt, alltså att det är ingen som ser mig, alltså det här ska bara höras, det är svårt, men ja. Ja, så det handlar anknytning om, och det är också så här, när bebisen föds så får man ju, får ju bebisen ligga på bröstet. Och man säger det hud mot hud liksom, de första 3 månaderna har man ju så här jättemycket hud mot hud och så här, för att just känna den här, men det är så mysigt, ja det finns ingen, alltså den där när du får upp din bebis på bröstet, alltså gud, du börjar gråta. Det finns ingen mäktigare, underbarare känsla, alltså det är så jävla underbart, Emily. Alltså,
så jag längtar till en dag när jag kommer hit och bara, jag är gravid, alltså.
Ja, jag med.
Åh gud,
ja det är så fint.
Ja.
Och förr i tiden, alltså, jag tänker att det är säkert därför det finns så många anknytningsskadade och som har så problem med relationer. Så för förr i tiden, och jag vet inte, jag tror det här var till 70-80-tal gjorde man så här. Att när bebisen föddes då tog liksom barnmorskorna ut bebisen. Och sen så fick mammorna, för man trodde det då, jag vet inte, liksom forskning går ju framåt och sådär. Att mammorna skulle få vila upp sig liksom. Och sen så tog man in bebisen till mamma när det var dags att amma liksom. Så att bebisen låg i ett annat rum liksom. Så här var det liksom förr.
Gud, ja. Dra på.
Till och med när, alltså, du är född, tror
jag. 93.
Nej, då kanske det inte var så här.
Jag hann ju kuvös också.
Ja.
Så.
Nej, men liksom, så att, och det här har man ju, det har ju visat, så det finns ju forskning som visar att barnet behöver ligga liksom nära hela tiden för att liksom just knyta an. Och det finns 4 stycken olika anknytningsmönster. Och det är trygg anknytning, otrygg ambivalent anknytning, otrygg undvikande anknytning och desorganiserad anknytning. Och trygg anknytning är uppskattningsvis, så räknar man att 60% av Sveriges befolkning har en trygg anknytning.
Det är väl ändå bra, eller? Fast det kan ju bli bättre, såklart.
Ja, ja.
Det är ju mer än hälften i alla fall.
Ja, men ja, det får man väl verkligen hoppas. Alltså, tänker jag så här, alltså, annars så skulle det vara jättemånga som inte får.
Ja,
alltså,
åh gud.
Ja. Ja, så jag tänker att,
hoppas det stiger.
Ja, nej, men eller hur?
Och inte tvärtom liksom.
Verkligen. Men den trygga då, har man en trygg anknytning så, alltså man har en förutsägbarhet, rutiner, barnet vet att jag finns där, barnet vet hela tiden att liksom mamma är trygga punkten, mamma eller pappa eller liksom omvårdnadspersonerna. Man är omhändertagande, går före barnet, man är psykologiskt tillgänglig. Ja, men det här som jag till exempel sa, jag ser att du är hungrig, jag står här nu och håller på och lagar maten, det kommer alldeles strax. Alltså, man hjälper till, man vägleder, man går före barnet och visar. Hjälper barnet att reglera sina effekter, som jag sa, alltså att barn måste få vara ledsen såklart, men ibland också så här, så behöver man hjälpa barnet att så här, komma ur alltså sina effekter, där man inte, för barn kan vara så att man bara fastna och skrika och gråta jättelänge, och då behöver man hjälpa barnet att så här, okej, lilla gumman liksom, vad är det som känns nu, gör det ont, är du hungrig, vad är det som gör att du är ledsen. Ibland kanske man inte, ibland behöver man bara få vara ledsen också såklart, men alltså det där, det finns en fingertoppskänslighet att man liksom, man hjälper till att reglera det här. Och vad är det som symboliserar då en trygg anknytning? Det här visar sig då i vuxen ålder. Vad är det som, liksom, hur vet jag, eller hur en person som har fått en trygg anknytning, hur visar det sig? Och det är hur man vet, kommer du ihåg det här, Emily? Men gud, förlåt, som att det värsta förhöret. Liksom. Nej, men gud, det var absolut inte meningen. Men gud.
Men var det inte att jag kanske var i telefonen när ni gjorde det, för jag sprang ju iväg och tog ett samtal under föreläsningen.
Ja, men man vet, ja men gud det är
men jag vet ju någonting med självsäker är man ju.
Ja, men man vet hur man tröstar sig själv. Ja, jag vet det. Mina behov. Mm. Alltså så. Jag är en värdefull människa som är värd att älskas. Så. Tar inte liksom någon skit eller liksom så här. Jag vet mina gränser, jag vet mina behov, jag vet vad jag behöver. Mm. Jag kan se mig själv utifrån och resonera och tänka om mig själv. Mm. Lite så. Man har en självbevarelsedrift. Jag kan bevara mig själv när det blåser kallt. Det man ska veta också att som sagt, de tre första åren är jätteviktigt. Det kan ju vara så att man har haft en jättefin, trygg uppväxt, fått en trygg anknytning, men sen händer det saker senare i livet som gör att man ändå sen har svårt i relationer. För jag vet att du kan vara så här också, så här, ah, nu har du läst det här, nu har du hört det här, nu är det så här. Mm. Men ibland måste man också ha ett liksom större perspektiv, att det kan ju hända saker. Du kanske har haft en jättetrygg uppväxt, men sen så händer någonting på vägen. Mm. Och du blir liksom sårad i en relation. Liksom,
allt är
och
inte svart eller vitt.
Nej,
liksom.
Nej, men precis. Så att det är ju mer generellt. Liksom. Mm. Och har man en trygg anknytning, eller om man inte har en trygg anknytning, så kan du inte, du kan förvärva en. Alltså du kan jobba på att bli trygg i dina relationer idag. Mm. Men du kan inte säga att nu har jag gjort så att jag har en trygg anknytning.
Nej,
har du en otrygg anknytning så har du det. Mm. Men du kan träna och bli trygg om du börjar liksom, bli medveten om de här grejerna och göra en förändring och jobba med dig själv och liksom allt det här. Så. Och sen har vi då den andra mönstret som är otrygg undvikande. Och det är, kommer du ihåg det här testet som gjordes också med barn? Mm. Vi kan ju gå in på det också lite sen. Men otrygg undvikande, det är barn som har inte fått sina alltså fått tröst och fått sina behov tillgodosedda när de har behövt det. Så de har vant sig vid att så här, nej, men det spelar ingen roll att jag ropar, för det är ändå ingen som kommer. Ja, någon jättehemskt. Och man har gjort tester på de här olika anknytningsmönstren. Och då gjorde man så att man testade ett barn med trygg anknytning, en med otrygg och en med otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Och då tog man in barn i ett rum tillsammans med föräldrar och leksaker. Och sen så fick föräldern gå ut. Och det trygga barnet då visar sig att den är i rummet med föräldern och visar de här leksakerna och jada jada. Och sen när föräldern ska gå ut så går barnet efter och blir ledsen när föräldern går. Och tillåter sig att tröstas. Man har en annan vuxen också i rummet. Och ett barn med trygg anknytning tillåts tröstas av en annan vuxen. Och sen när mamma kommer tillbaka så är barnet jätteglad. Mm. Såhär, åh mamma, och kramas och ler liksom. Mm. Och det är lite signifikant för en trygg anknytning. Man gjorde likadant med ett barn med otrygg undvikande. Och då söker man inte kontakt. Den söker inte kontakt med mamma vid en orolig situation. Utan det bara sitter kvar. Mm. För att den är så van att bli lämnad. Och det behöver inte vara att man blir fysiskt lämnad, men känslomässigt lämnad. Så barnet sitter kvar istället för att söka tröst hos mamma. För att de är rädda för att de ska bli avvisade. Mm. Hemskt va? Mm. Svårt att finna trygghet och svårt att lugna sig själv. Och avvisande av grundläggande trygghetsbehov. Alltså man är rädd för att bli avvisad. Lyssnar inte på sina egna signaler och behov. Och lätt att ta saker personligt. Det är signifikant för otrygg undvikande. Där har liksom trygghetsbehoven har missgynnats. Man kanske har varit som förälder varit där fysiskt närvarande. Du kanske tar upp barnet, men du är inte känslomässigt närvarande. Det är någonting som är emellan. Liksom. Mm, mm. Så kan det också vara. Sen har vi otrygg ambivalent. Och det är barn som... det här barnet brydde sig inte. Det är den otrygg undvikande. När man gjorde det här testet med de som är otrygg ambivalent så vart de... visste inte hur de skulle bete sig när mamma skulle gå. De var hängiga, klängiga, otröstliga, ängsliga. Ena sekunden ville de kramas och nästan skulle de slåss.
Mm.
Först så slår man mamma och sen så tittar man bort. Och liksom så här. Så man är väldigt så här, ängslig av sig. Eller förlåt. Man blir så när mamman kom tillbaka.
Mm, okej.
Okay. Ja, precis. För mamman går ju bara och då kryper, just det, de kröp först efter och sen så tillbaka. De visste inte liksom. Mm. För det är sådana barn som ibland har fått sina trygghets... behov liksom tillgodosedda. Ibland har de fått liksom, svaret an och ibland liksom. Inte. Så då blir de ambivalenta. Liksom, att, ska jag inte.
Men de har varit inte heller, kunde inte bli tröstade av någon annan, eller hur? Visst var det så?
Nej.
Exakt.
Nej. Mm. Ingen av de här barnen tyckte om att bli tröstad av någon annan, utan bara den med trygg anknytning. Här så är det oftast utforskande behovet som har missgynnats. I den otrygga så är det trygghetsbehov som har missgynnats. Alltså man, det är de som inte har fått. Och här är det oftast utforskande. Alltså man har inte fått utforska. Kom ihåg där jag sa att föräldrar som är för hönsiga eller för så att nej, man får inte göra någonting.
Farligt.
Precis, då blir också barnet otryggt. Mm. För att ett barn behöver kännas, barn behöver utforska, barn behöver få leka och göra sig illa och göra misstag och liksom så här, till en viss gräns såklart. Det är klart att jag inte låter, det är alltså förälderns ansvar att se till att det är en fara som inte är för farlig. Liksom. Ja, alltså man behöver ju sätta stängsel för kanske trappor och liksom man behöver vara försiktig vid bilvägar. Men ni fattar.
Mm, mm.
Men det är på barnets nivå att man behöver kanske trilla lite när man lär sig gå och sådär. Mm. Men då har, man får inte utforska utan man liksom gränsar barnet för mycket.
Mm. Det var ambivalent.
Det är otrygg ambivalent. Mm. Och det här visar sig då i vuxen ålder att man blir väldigt klängig. Man är så rädd för att bli övergiven.
Mm.
Alltså det är de här som skickar 20-30 sms om dagen eller liksom när man har skickat sms till sin partner bara varför svarar ni inte, varför svarar ni inte? Mm. Och det är det här jag menar och som vi pratar om då att tänk den kombinationen
med undvikande.
Otrygg ambivalent med en otrygg undvikande som är tvärtom som bara
som
drar.
Ja.
Alltså och de har båda issues sen barndomen. De har båda otrygga anknytningar, men det visar sig på helt olika sätt.
Mm. Och de ska ha en relation typ.
Ja. Ja. Och då så att, och det här är många som inte liksom vet bara, kan det här bero på det här? Och lösningen är ju så här, det är inte kört, utan när man får liksom bli medveten om de här grejerna, det är då man kan göra en förändring och börja prata om det här. Så det är ju verkligen mitt tips till alla som liksom har otrygga anknytningar, så här, kommunikation är A och O. Våga säga till din partner, jag är rädd för att jag känner mig rädd för att du ska lämna mig. Nu är det här som spökar igen. Men nu känner jag så att det där kändes lite jobbigt. Fan, nu vet jag inte vad som händer. Det här känns lite obekvämt. För jag tänker så länge man kan prata om allting i en relation, även om man inte tycker lika, även om det är obekvämt, så länge det liksom kan komma upp på bordet och det får liksom tas upp i dagsljus, så kan man lösa det. Så, liksom, så det är levande.
Jag som är livrädd för att kommunicera.
Ja, och jag skulle säga, kan man inte kommunicera så kommer man aldrig kunna ha en sund relation.
Ja, men tur att jag inte har någon relation ändå. Ingen kärlek i alla fall.
Nej, men det kommer. Och då tänker jag att då är det ju jättebra att ha med sig det här. Och liksom verkligen träna på det och våga säga. Jag vet inte hur man gör.
Ja, exakt.
Våga säga det. Jag vet inte. Jag kan inte. Jag har inte haft någon trygg relation. Jag vet inte hur man gör. Jag förväxlar kärlek och med smärta, med sex.
Mm.
Alltså många tror ju till exempel så här, försoningssex. Liksom, så löser man en konflikt.
Så gjorde jag mitt ex slut. Jättebra liksom.
Ja, men liksom du förstår. Och att våga liksom prata om det här.
Mm.
Att jag inte vet. Och våga lära tillsammans.
Ja, för det är ju också jättesårbart. Och bara säga, jag har fan ingen aning. Nej. Hur gör man liksom?
Nej, men eller hur?
Wow.
Ja. Och jag tänker att du kanske kommer träffa någon som inte heller vet och då får man prova tillsammans liksom.
Jag hoppas ju på att jag träffar någon trygg och blir trygg för det.
Ja. Men. Ja, men absolut, så kan det ju också vara.
Men,
och om du inte skulle göra det, alltså att man
exakt. Ja, för jag måste ju ändå någonstans, jag vet, jag behöver ju fixa, eller jag behöver arbeta med det här liksom.
Mm.
Verkligen.
Ja.
För jag, alltså, så som mina relationer sett ut innan, så vill jag inte ha nu när jag är nykter. Liksom.
Nej, visst.
Eller jag har inte, alltså, jag har inte velat haft så innan heller. Men då har jag inte vetat. Jag har Nej. Varit okunskap. Liksom.
Nej, men precis. Så. Och det är klart att man inte kan ha en sund relation om man lever i ett aktivt missbruk.
Precis.
Alltså det går inte.
Nej, gud nej.
Alltså du har ju en relation till din drog, och sen så är du ju inte liksom, du är ju inte autentisk, du är ju inte ditt, du är ju uppslukad av beroendepersonen,
ja,
liksom.
Drogen går ju först, ja. Sen kommer snubben liksom.
Precis. Så att, det var de tre vanliga anknytningsmönstren. Sen så har vi då också den här fruktansvärda, sorgliga anknytningsmönstret, som är då desorganiserad anknytning. Som är, om man ska se stort sett i samhället, så är den väldigt ovanlig. Men när man kommer till det som vi jobbar med och vår målgrupp och sådär, alltså beroende personer, personer som har levt i missbruk, kriminalitet, utsatthet, det är väldigt vanligt att man har en desorganiserad anknytning. Och då, det är ju de som har blivit utsatta för trauman, våld, övergrepp av sina föräldrar.
Mm.
Alltså av sina när omvårdnadspersonerna är också förövare. Ena stunden så övergreppar de barnet, och nästa sekund så är det den, samma person som ska läsa saga eller servera middagen på bordet. Det blir ett fruktansvärt trauma för ett barn. För ett barn, som jag sa från början, knyter an oavsett om det är till en förövare. Så att barnet vet inte vart den ska ta vägen. Alltså du kan ju förstå att växa upp under sådana här premisser.
Kan det även vara om det är mycket verbalt?
Från förövare eller från föräldrarna?
Ja, att,
men självklart.
Ja, för att ena sekunden så är man typ värdelös och andra så älskar de en, till exempel.
Absolut, ja. Absolut. Alltså när jag säger övergrepp så är det känslomässiga övergrepp det också. Ja, när du har blivit utsatt av dina omvårdnadspersoner. Alltså av mamma och pappa, när de har utsatt dig för olika former av övergrepp. Alltså sexuellt övergrepp, känslomässigt övergrepp, fysiskt övergrepp.
Mm.
Och där barnet har känt en rädsla.
Mm.
Så. Och uttryck... Alltså hur det här uttrycks då? Det här är personer som inte kan ha relation. Mm. Och det finns inget mönster som... Alltså om du har haft en otrygg ambivalent eller otrygg undvikande, så finns det vissa mönster. Det här att man blir klängig eller man blir liksom... man tar avstånd. Man, men om man har en desorganiserad anknytning, alltså man är traumatiserad. Mm. Det finns inget mönster. Det finns ingen logik, utan... Du har, alltså den är desorganiserad. Alltså namnet tyder på, eller beskriver hur din anknytning är. Mm. Det finns liksom, det finns inga strategier. Man har ingen strategi alls. Man dissocierar, man har självskadebeteende, utåtagerande, missbruk, kriminalitet. Så. Mm. Man brukar säga att alltså alla som lever i missbruk och kriminalitet har absolut inte en desorganiserad anknytning.
Men
jag är en av dem.
Otrygg, liksom.
Jag hade en trygg anknytning. Mm, mm. Men däremot alla som har en desorganiserad anknytning hamnar i någon form av självskade, missbruk, kriminalitet. Den får aldrig ett fungerande liv eller har en fungerande relation, utan det är trauman som behöver läkas. Och då kommer vi också in på det här återigen. Vi kommer in på samma... Alltså, det hamnar alltid på samma grej. Liksom, att du har en skadad anknytning, desorganiserad anknytning. Du är ett vuxet barn, du har trauma.
Medicin kommer inte hjälpa.
Medicin kommer inte att hjälpa. Mm. Att bara få en diagnos på papper från psykiatrin och sen lite piller. Mm. Nej, det kommer inte att hjälpa. Och jag kanske får massor med hat nu. Men då får det komma.
Ja.
Låt det komma. För att det här är så himla viktigt.
Och
alltså... Jag lägger ingen värdering i så här, vad människor gör. Jag vill bara att alla ska få en möjlighet att förstå att kan det ligga till på något annat
Exakt.
Sätt.
Och få chans att läka.
Precis, verkligen. Ja.
Ja.
Så att, ja, men det är så, för vi kommer alltid in på det. Och det är så, ja, för
nu
det är
man
så
ser
stort.
Hur det liksom, nu ja, men, är över handen här. Men alltså, det är verkligen mönster i.
Men eller hur? Verkligen. Det var om de här olika anknytningsmönstren och hur det här visar sig. Alltså, vi gjorde ju ett test också. Du fick göra ett test. Vill du dela med dig av det testet? Eller?
Ja, absolut. Jo, men där stod det ju... Ja, det stod med att resultatet var oklart. Så de trodde väl desorganiserad anknytning. Ja, eller det, något sånt där stod
ja, det. Nej, alltså otrygg, ambivalent hamnade du på. Men att den var väldigt otydlig. Så att det skulle också kunna tyda på en desorganiserad anknytning. Men man ska också säga att det här testet gjorde vi på nätet.
Ja.
Alltså gratis. Alla kan göra det på nätet.
Exakt.
Så att det är absolut inte 100% tillförlitligt.
Nej, exakt.
Och det beror också på... Det kanske är så att du har haft en otrygg anknytning. Du har haft kaos i alla dina relationer. Mm. Men sen så har du en bra relation med en bra person med trygg anknytning som har, du har fått lära dig liksom och blivit trygg med den här personen. Och om du då refererar till den relationen i det här testet så kommer ju ditt resultat bli att du har en trygg anknytning fast du inte har det.
Ja, exakt.
Så det beror ju jätte... Mm. Alltså, man får försöka titta generellt hur man har varit i relationer.
Mm. Ja, men det gjorde jag.
Ja, ja men precis. Men jag tänker om någon gör det som lyssnar.
Exakt.
Men så att det vart ju, det tydde på att otrygg ambivalent, men att det också kan vara så att du har en desorganiserad anknytning, vilket inte är vanligt när man kommer från...
Ovanligt, menar du?
Vad sa du?
Du var vilket inte är vanligt.
Jaha, sa jag. Men gud. Nej, det, men, ja. Vilket inte är ovanligt när man...
Nej, för det jag tänker på, det har ju varit mycket, mycket verbalt i min uppväxt. Det var därför jag tog upp det, mycket verbala övergrepp. Ena dagen så skulle jag bara vara en fläck på lakanet och andra dagen så var jag...
Men det, självklart är det, så... är det övergrepp, alltså verbala och känslomässiga övergrepp där du har blivit försummad, så självklart.
Så.
Tjoho! Nej, det är inget tjoho.
Nej, det var jag som inte kan... Ska alltid skämta bort det liksom.
Men då kommer den här clownen in igen.
Oh ja.
Skämta så. Och skoja bort när det blir för jobbigt att känna.
Verkligen.
Det här är ju bitar som man behöver ta tag i liksom och bearbeta.
Oh ja. Men det var nice. Det var nice att göra, eller nice, det var återigen insiktsfullt att göra tester, för sen gick jag in och ville läsa mer om anknytning och så fanns det böcker och alla, men så långt det inte kommit. Men det...
Nej. Och det är det, alltså att få insikt, få, nu vet ju du väldigt mycket liksom, du jobbar ju så mycket med personlig utveckling, du har ju en självkännedom, du vet vad du behöver jobba med och sådär. Sen har du bara lite bråttom att du vill att resultatet ska komma nu.
Exakt.
Men det, jag tänker att det finns säkert många som lyssnar som inte vet om de här grejerna. Så det är ett bra sätt att säga, aha, kan det här faktiskt, min anknytning från barndomen, kan det spela roll i mina relationer idag? Och då så kan man ju absolut läsa på om det här. Och som sagt, man kan träna så att man blir trygg. Och man kan, framförallt genom att medvetandegöra och börja prata om det, börja prata med sin partner och börja liksom sätta gränser. Och börja så här, ja, men ta kommando över sitt eget liv. Liksom.
Ja, exakt.
Så att, yes.
Tjoho.
Tjoho, yay. Jaha, Emily. Jag tänker att vi kanske ska snart gå till avslut. Men jag, alltså nu har vi spelat in dubbelavsnitt. Vi har pratat om tunga ämnen. Jag har pratat om medberoende, vuxet barn, förklarat vad det är. En timme är egentligen inte så jättelångt som förra avsnittet var då att förklara hela den här problematiken. Men vi har i alla fall förklarat lite grann så att folk som lyssnar, för vi får ju så mycket frågor om medberoende och sådär, och vi vill ju då förtydliga liksom vad medberoende egentligen är. Och sen så idag har vi pratat om anknytning. Så jag tänker bara så här. För det är ju sorts, det blir ju terapi kan man säga, att sitta så här i poddrummet. Alltså så. För att vi, ja, som sagt, vi är filterlösa, vi pratar om det som är, vi pratar om tunga ämnen som är liksom härstammar från liksom våra egna liv och liksom egna erfarenheter.
Så vi skulle ju aldrig prata om något som vi inte har någon aning om. Liksom.
Nej, men precis. Så jag tänker bara så här, Hur är läget? Vad sitter du i nu? Och...
Nej, men det känns okej. Okay. Alltså, jag tycker det är nice att vi vill sprida mer kunskap bland människorna. Liksom. Mm. Och jag får också mer kunskap varje gång. Liksom.
Vad sitter du för känsla nu då? Är det bara tomt? Blankt?
Nej, men jag känner väl... Oj, gud vad svårt.
Ja.
Nu ska jag säga, vad känner jag? Nej, men jag känner väl... Nej, jag vet inte.
Nej.
Gud, jag har ingen aning.
Nej. Känn efter då.
Jag försöker göra det. Jag skulle väl vilja säga att jag känner mig lugn. Mm. Lite sinnesro. Vad sitter du i?
Vad sitter jag i för känsla? Jag sitter i en otrolig tacksamhet. Jag känner mig privilegierad att jag får möjlighet att sprida kunskap. Mm. Alltså, om jag bara kan så ett frö till en annan människa som lyssnar på oss, som kan få någon insikt eller identifikation eller någonting som gör att den personen kanske mår lite bättre bara för idag eller kanske påbörjar en förändring.
Mm.
Alltså det är sån enorm liksom drivkraft för mig och det gör mig så otroligt tacksam. Så jag känner mig tacksam just nu, privilegierad. Jag har en jättefin känsla. Och sen så såklart, jag kan inte undvika det, att jag är i mitt semestermode. Woohoo!
Jubel!
Jag drar ju till Mallis om en vecka med min kära familj. Och det ska bli så här. Vi ska åka hela familjen. Jag, Gibbe och Milena och Miljan.
Det blir hans första.
Det blir hans första resa.
Nice.
Ja, så att det ska bli så mysigt. Och komma bort och borta 2 veckor. Och bara njuta och ha det härligt och sola och bada och mysa. Och, gud vad jag längtar.
Du är så värdig, Sara.
Mm, tack, gumman. Mm. Tack. Nej, men det känns så att jag är mycket i...
Du är redan
för
på
Mallis. Jag är ju, fast nu när, när ni lyssnar på det här så är ju jag faktiskt Mallis.
Och ligger och solar.
Yay! Så ligger jag där på stranden med en alkoholfri paraplydrink och bara myser.
Underbart.
Det har varit många sådana.
Ja, men det är ju först. Alltså.
Ja, vi har ju precis, ni som inte lyssnade på förra avsnittet så har ju vi fått sådana effekter som ni hör.
Ja.
De här ljuden som vi lägger till med yay och
Och vi har velat haft dem så länge och nu är de här.
Och nu är de här, så att vi liksom sitter och mixar på mixerbordet och så här, lägger in de här olika effekterna. Så att, Yes, nej men det har varit lite kortare avsnitt. Mm. Vi har kört i 42 minuter nu. Så vi, nu 43, så 45 minuter vart idag. Det var ett långt avsnitt förra gången. Så jag tänker att vi ska gå till avslut, om inte det är någonting mer som du har som du vill förmedla till våra lyssnare eller något.
Nej, jag bara, det du sa, tacksamhet privilegierad. Mm. Det var ju verkligen, du sa det ju liksom.
Mm. Alltså, verkligen. Det är min känsla just nu. Så otroligt tacksam till mitt liv och och liksom att jag har fått det, verkligen så här privilegierad, att jag hittar inte ordet, alltså det är en ynnest att kunna få leva det liv som jag lever idag.
Ja, du har gjort arbetet för liksom också, så det
är... Ja, men det är så häftigt och jag är på en otroligt bra plats i livet.
Mm.
Med lille Plutt och stora Plutt också såklart. Mm. Liksom. Men att vår familj har liksom blivit komplett. Jag är så otroligt lycklig att få vara tvåbarns mamma. Alltså, jag är så otroligt lycklig över mina barn och över att Miljon kom till slut.
Mm.
Och för er som inte kanske har lyssnat på det så har Miljan är 8 månader och han är otroligt efterlängtad i vår familj. Jag fick 4 upprepade missfall innan han kom. Och även innan vi fick Milena så fick vi också två missfall. Så att båda mina små änglar är ju regnbågsbarn kallas det när man alltså föds efter, när man får barn efter upprepade missfall.
Oh.
Ja, så att det är verkligen så här, jag njuter verkligen varje sekund över att få vara deras mamma och kunna ge dem en kärleksfull och trygg och fin uppväxt och få liksom gå bredvid dem på livets väg.
Åh, gud, jag bara ryser. Alltså jättefint. Verkligen. Du är en förebild för mig. Alltså.
Gulle. Det är vi också en förebild. Och det här sa vi också, det kanske blir lite luddigt så här, för vi har nämligen suttit och spelat in dubbelavsnitt eftersom jag är på Mallis! när ni lyssnar på det här. Och Bella, för det sa vi ju i förra avsnitt. Bella, som egentligen ska vara med oss, hon är inte med för att hon är hemma och är sjuk, stackaren. Hon har ont i halsen, så hon kunde inte komma. Krya, så det är det som Bella. Är bra när vi är tre, att det alltid är två.
Exakt.
Ja, yes. Annars får jag sitta och
prata med mig själv.
Snacka med mig själv. Då får jag hitta en snabb gäst här, om ni skulle vara borta båda två. Nej, men krya på dig Bella, och hon gör också Retin Ultra ljud. Det har hon i och för sig redan gjort, tänker jag nu när det här avsnittet kommer ut.
Precis, det är mycket som har hänt när det här avsnittet.
Ja, men verkligen, alltså, verkligen. Så att jag tänker att vi tackar för oss. Vi önskar alla en fin sommar.
Oh ja.
Vi hörs ju igen om 2 veckor, såklart. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och tack till dig, min kära partner Emily.
Tack till dig, Sara.
Vi hörs igen om 2 veckor. Puss och kram på er allihopa. Hej då!
Hej.